Katarina Ewerlöf läser Den röda vargen av Lisa Marklund, första cd:n.
Prolog. Han har aldrig tålt att se blod. Det var något med konsistensen, trögflytande och pulserande. Han insåg att det var irrationellt, särskilt för en sån som han. Den senaste tiden hade motviljan överrumplat honom i drömmarna, tagit sig uttryck han inte kunnat styra över. Nu såg han ner på sina händer och upptäckte att de var dränkta i mörkrött människoblod. Det droppade ner på hans byxor, fortfarande varmt och klibbigt. Lukten slog upp i hans näsa. Han ryggade tillbaka och försökte panikslaget skakade av sig. Hörru, vi är framme! Rösten trängde igenom sömnens tunna hinna, fick blodet att försvinna med tryck. Det intensiva illamåendet var kvar och den skarpa kölden vällde in genom bussdörren. Chauffören hade dragit upp sina axlar i en fåfäng gest att undkomma den. Eller ska du med ner i garaget? Alla de andra passagerarna hade klivit av flygbussen. Han reste sig mödosamt, lätt dubbelvikt av smärtan. Tog sin sjömanssäck från sätet bredvid och mumlade merci beaucoup. Dunsen när hans fötter tog i marken fick honom att stöna till. Han lutade sig ett ögonblick mot fordonets rimfrostiga plåtkaross, strök sig över pannan. En kvinna i virkad mössa på väg mot lokaltrafikens hållplats längre fram stannade till vid hans säck. Hennes blick var genuint orolig, ryggen krökte sig en båge när hon lutade sig mot honom. Men hur är det? Behöver du hjälp? Han reagerade starkt och omedelbart viftade till med handen mot hennes ansikte. Laissez-moi, sa han alldeles för högt, flämtad av ansträngningen. Kvinnan stod kvar och blinkade några gånger med halvöppen mun. Et vous sortez? Je déjà dit laissez-moi. Hennes ansikte krympte under hans aggressivitet. Hon backade med kränkta ögon. Han såg efter henne, satt och bred, vankande med spända plastkassar mot treans buss. Jag undrar om det är så jag låter, for det genom hans huvud, när jag talar svenska. Insåg sedan att tankarna faktiskt formulerats på modersmålet. Independence, tänkte han. Tvingade tillbaka hjärnan i franskan. Je suis mon propre maître. Kvinnan blängde innan hon klev på sin buss. Han förblev stående i dieselångorna medan bussarna gled iväg och Storgatan tömdes på människor. Lyssnade till kylans tystnad. Tog in det skugglösa ljuset. Ingenstans på jorden var rymden lika nära som vid norra polcirkeln. När han växte upp tog han ödsligheten för given. Förstod inte det enorma i att bo på världens tak. Nu såg han dem, lika klara som om de varit ristade i gatorna, plåthusen, de frusna barrträden, ensamheten och utsattheten, de oändliga avstånden. Så bekanta och ändå så främmande. Det här är en hård plats, tänkte han på svenska igen. En stelfrusen stad som lever på staten och stålet. Och sedan, precis som jag. Han trädde försiktigt säckens rem över axlar och bröst och började gå mot stadshotellets entré. Sekelskifteshusets exteriör såg ut exakt som han mindes den. Interiörens förändring kunde han inte bedöma. Under sin tid i Luleå hade han aldrig haft anledning att besöka borgerlighetens högsäten. Receptionisten tog emot den gamle fransmannen med förströdd artighet. Checkade in honom på andra våningen, upplyste om frukostbufféns öppettider, gav honom plastkortet med magnetrensan som öppnade hans dörr och glömde honom genast. Mitt i ett folkhav syns man minst, tänkte han, tackade på bruten engelska och gick mot hissarna. Rummet var insmickrande på ett osäkert och skamset sätt. Ansatsen och priset antydde lyx och tradition, låtsades med hjälp av iskallt kakel och kopior av stilmöbler. Bakom ögonkänneriet såg han otvättade fönster och salkiga glasfiberväggar. Han slog sig ner på sängen ett ögonblick, såg ut över skymningen.